Jag tycker att hon är, att det är falsk varudeklaration när hon talar om feminism. Det finns den feminismen hon talar om, det är inte feminism.
Och välkomna ska ni vara till podden Gott Folk, en podd där jag, Hanna, sätter våra mest intressanta svenskar i moraliska dilemman i ett försök att komma människans natur lite närmare på djupet. Veckans gäst är Gudrun Schyman. För mig som är uppvuxen med en sån riktig rödstrumpemorsa som basunerat ut kvinnor kan under hela min uppväxt, så har ju också såklart Gudrun Schyman varit en väldigt stor del av min uppväxt. Hon var ju partiledare för Vänsterpartiet under ett helt decennium, 1993-2003, och sen också för Feministiskt initiativ, och idag så representerar hon det partiet som kommunalpolitiker i Simrishamn, där hon också bor, med någon slags underbar fransman som vi pratar en del om i den här intervjun. Jag spelar alltså in där introt efter själva intervjun, och jag måste säga att jag såklart blev helt tagen av Gudruns otroliga så här, retoriska förmåga, absolut, men också att hon är väldigt karismatisk och så väldigt fräsch för att vara en 71-åring, om man nu ska betygsätta kvinnors utseende i den här podden. Kanske inte så passande, men jag tyckte om henne väldigt mycket, som jag gör med de flesta av mina gäster. Men jag tyckte också att det var kul att hon vågade vara lite vass också mot typ Ebba Busch. Men det får ni höra i podden. Jag hoppas att ni har en trevlig stund med den. Trevlig lyssning.
Har du barn förut?
Nej.
Nej.
Så det här är mitt.
Det är så spännande.
Ja, det är jättekul.
Ja.
Men det är också lite...
Det är fantastiskt.
Hallå, hallå, hallå.
Det är ett fantasteri, alltså.
Så. Nu ska det funka. Ja, visst är de bra.
Vad är det här då?
Ja, men det är något, oj, du kanske, hoppas inte att du är allergisk mot något. Men det är ju spinat och mango, tror jag att det är. Någonting mer, grönkål kanske. Ja, men det är något som är sött.
Ja, det är något. Ja,
kiwi kanske det är.
Gudrun Schyman, hej och välkommen.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår bra, fast jag är lite trött, ska jag erkänna, för att jag... sov lite i natt och sen har jag rest hela dagen. Jag startade i Simrishamn i morse.
Du var i Gamla stan nu här innan?
Inte Gamla stan, det var inte uppe på Östermalm, Storgatan. Det var jag som tänkte fel där. Men jag var på en intervju för någon sån här nyhetssajt, Näringslivets F+, eller vad det heter för någonting. Som ville veta vad jag hade för mig nu för tiden.
Ja. Men är du mycket uppe i Stockholm?
Jag är väl uppe ungefär en gång i månaden.
Ja.
Tror jag man kan säga.
Och vad är du annars gör, för de som inte vet?
Ja, alltså jag står ju på två ben. Det har jag gjort alltid, men nu är det väl tydligare kanske. Det ena är det politiska. Och då är jag ju nu för tiden... kommunpolitiker i väldigt hög grad i Simrishamns kommun, för jag sitter både i fullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Och det är liksom själva kommunledningen, och då är man också beredningsgrupp för en massa frågor, allt ifrån budget till översiktsplaner, fysisk planering och sådär. Så det blir mycket av det. Men sen så har jag också sen ett år tillbaka startat en organisation som heter Fria Pensionärer.
Just det.
Som är en klimat... Vi jobbar med påverkansarbete och opinionsbildning kring klimatkrisen, och framför allt med inriktning på att vi måste ta makten över pensionerna, pensionspengarna.
Jag prenumererar ju på ditt sånt feministbrev som du skickar ut.
Just det, det gör jag ju en gång i månaden.
Ja, det är väldigt bra. Jag märker, eller har jag fel i att du har ändå bytt lite inriktning det senaste året, att du är mer klimat?
Ja, det är mer klimat. Men jag ska säga det här var ju det ena benet, det politiska. Det andra benet är då att jag jobbar professionellt som utbildare och föreläsare i frågor som rör jämställdhet, diskrimineringsfrågor och ledarskapsfrågor. Och jag har ihop med en kollega som heter Amanda Mogensen, vi har något vi kallar för ledar Maktakademin kallar vi det för, så vi har intensivkurser med ledarskapsutbildning. Men jag är ju ute och pratar i fackföreningar, i näringslivet, på universitet, lite här och där. Så att jag reser ju runt en del och då försöker jag ju kombinera det professionella och det politiska så att jag har möten där jag är och passar på att träffa folk. Och så åker jag till Stockholm ungefär en gång i månaden då. Och då packar jag ihop hur mycket möten som helst. Jag springer här som en skålad råtta i stan.
Jag mejlade ju dig för länge sedan. Ja. Och så har jag försökt få med dig i podden. Så jag blev så glad nu att du sa, återkom efter 15 januari. Då kanske jag kan svara mer. Och så nu är du här. Så det är ju väldigt kul. Du kände ju igen mig, vi har ju sett, eller du kanske bara var vänlig. Men...
Nej, jag tyckte då att jag kände igen dig, men det var ju också för att du skrev i mejlet att jag har varit hemma hos dig och gjort home party.
Precis.
Så tänker jag att men jag tror nog att jag kände igen dig lite grann, men jag är helt kass på namn och på sådär. Jag har träffat så många, så att jag har...
Jag förstår det.
Ja, det är svårt.
Nej, men du var hemma hos mig och fikade och hade en superbra sånt, jag menar en föreläsning, som home party inför valet då 2014. Ja, den här podden handlar ju till stor del om vad som är en bra människa eller vad som utgör en bra människa. Tycker du att du själv är en bra människa?
Ja, det var ju... Vilken fråga! Det beror naturligtvis på vad man lägger in i det, men ja, rent spontant så säger jag ja, det tycker jag. Jag tycker jag gör det jag kan göra. Mm. Jag tycker att jag finns i de nära relationer som jag har med den man jag lever med, för mina barn och barnbarn. Och jag deltar i ett socialt liv där jag bor och jag... är också medborgare i den bemärkelsen att jag engagerar mig.
Så skulle du säga att din tolkning då om att vara någon slags god person eller en bra människa är att man finns där eller att man bryr sig, att man tar något ansvar?
Ja,
eller?
Ja, det tycker jag. Mm. Nej, men jag känner också så här att min drivkraft är kärlek. Alla dess former höll jag på att säga, men också, alltså, jag tycker att det är den största kraften vi har i våra liv, kärleken. Och den tycker jag också är den största drivkraften i det samhällsengagemang som jag håller på med.
Hur menar du då? Alltså att, till exempel då jämställdhetsfrågan som du, jag tänker, är din. Hur tänker du med kärlek där?
Jag tänker att ett mål för jämställdheten är ju att vi ska kunna se varandra som de människor och individer vi är och inte tvingas in i stereotypa könsroller med färdigkodade normer. Mm. Målet är ju, som jag ser det, målet för jämställdhetsarbetet är ju människans frihet att få vara den jag är. Och med kärleken är det också så att den måste få vara fri och få finnas och mötas. Den har inget ålder, den har inget kön, den kan inte ägas, den kan bara ges. Den här reservationslösa kärleken pratar jag om, som man kan känna som förälder, eftersom vi pratade lite om föräldraskap här i början. Så är ju det en fantastisk känsla att möta en människa och känna att jag älskar dig. Jag behöver inte ha något kvitto. När jag möter det lilla barnet så vet vi ju att det enda vi kan göra är att älska. Vi älskar ju båda. Vi får ju nästan inget svar i början med någon gurgel. Men vi vet att det är det som vi måste göra. Det är det som ger utvecklingen, det är det som skapar livet. Och så är det ju överlag, tänker jag, om vi funderar lite. Så är det ju så att vi är ju totalt beroende av varandra. När jag föder den här nya lilla människan som ligger på mitt bröst och gurglar där, så vet jag att jag älskar det barnet reservationslöst. Jag menar att om man översätter det här också i, på en samhällsnivå, så är det det förhållningssättet som vi måste sträva efter.
Mm. Och så vi ska älska varandra som de spädbarn vi är.
Ja, i det beroendet, att acceptera att vi är helt beroende av varandra.
Mm.
Och det där låter ju kanske som en motsättning då, för mycket av arbetet med jämställdhet är ju att vi ska få vara oberoende. Men det är ju oberoende från tvång och förtryck. Målet är ju en frihet.
Mm. Krävs ju mycket, tycker jag. Alltså det är ju lätt till ett barn kanske oftast. Men att ge av sig själv och liksom älska på det sättet till människor, alltså andra människor som man, jag vet inte, det jag tycker att det krävs ju ganska mycket. Det blir ju lätt den där bokföringen.
Ja. Mm. I en relation.
Ja.
Håller du på med det?
Ja. Jag kände igen mig.
Ja, jag såg att det glimtade till någonting där. Ja. Men visst är det ju då, ja, om jag gör så här. Ja,
om
men
du lagar maten så målar jag dörren.
Ja, eller, och nu har jag min son.
Ja, det är precis. Ja. Det försöker man ju akta sig lite för. Ja. Va? Men det kan, man kan ju lätt hamna där och då blir det ju trist.
Alltså då är man ju inne i någon kamrersvariant.
Mm.
Kamrersstuk på relationen.
Mm. När känner du dig som sämst?
Som sämst?
Mm. Alltså inte när du mår dåligt då, utan när du känner att du är en dålig person.
Nej, men det är om jag... Vad ska jag säga? När jag blir snål.
Mm. Med kärlek eller med...
Ja, framförallt med det. Att jag inte, om jag inte lyssnar ordentligt, om jag inte tar mig tid, om jag gillar inte det hos mig själv. Ibland har jag lite för bråttom.
Mm. Är det att det kan vara tidsbrist, alltså att du är stressad? Är det
ja,
det,
det finns ju alltid mer att göra än vad man hinner. Så är det ju. Jag har så mycket, och jag är ofta liksom långt fram.
Mm.
Jag ligger rätt långt fram i... Och då kan det ju vara så att jag inte är riktigt närvarande där jag är liksom.
Mm.
Och då kan det bli lite, jag tror att jag kan uppfattas som snorkig eller så.
Mm.
Så jag gillar inte mig själv när jag är sådär.
Nej. Har du ofta dåligt samvete?
Nej.
Nej.
Det har jag inte.
Du håller inte på med skuld och sånt där?
Nej, jag har ju gjort det såklart. Och jag ska väl inte säga att jag är helt befriad från det. Men jag gjorde det ju väldigt mycket då när jag var inne i och på min väg ur min alkoholism.
Mm.
Det är ju otroligt mycket skuld och skam i det. Mm. I hela den sjukdomen, men också i konsekvenserna av den. Framförallt i förhållande till mina barn. Och det var ju otroligt jobbigt då att ta sig ur. För mig att ta mig ur det och ta mig igenom det.
Mm.
Men,
hur gör man det då? Alltså jag tänker, hur blir man skuldfri? Eller det är väl någon slags förlåtelse av sig själv? Eller?
Ja, det är det ju naturligtvis. Så jag kan ju känna, om jag nu håller mig till den situationen, till det. Alltså, de flesta vet ju, jag har ju det här omkring sig på ett eller annat sätt. Så är det ju att det finns en okunskap om att det är en sjukdom och vilket förlopp den sjukdomen har. Och den okunskapen, den har ju inte jag. Jag vet ju om det, men jag kunde förstå den först när jag själv var där. För att vi har så mycket föreställningar i vårt samhälle om alkoholism, om att det är de här A-lagarna och att det är en, alltså folk måste väl ändå rycka upp sig och att det är något som att man har dålig karaktär. Det finns en massa sånt där som gör att det är väldigt tabubelagt att prata om det och att det är väldigt nedlåtande, en alkis är liksom. Och det där möts man ju av då. Också att man är liksom sämst, man är nederst på alla stegar som finns. Och är man dessutom kvinna så är det ju ännu värre, eftersom vår idé är ju att en man kan ju ta sig sur på vad som en kar. En kvinna är liksom, ska ju inte dricka. Så att det där var ju jättejobbigt. Men jag fick ju möjlighet att bearbeta det väldigt mycket när jag var i behandling. Då skalade jag av tog bort en massa skuld som jag har i förhållande till andra vuxna. Mm. Så jag tänker att de kan ändå välja att gå därifrån själva. Liksom. Men kvar var ju det här med barnen. Men jag kommer ihåg en sån här del av behandlingen där vi pratade just om skuld och skam. Och sen så skulle vi rent fysiskt göra oss av med det här. Och så låg det ett helt röse med sten som man skulle gå. Jag gick och tog den absolut största. Det var som ett stenblock som jag bar iväg och slängde iväg.
Det skulle representera skulden.
Det var skulden, absolut. Mm. Det var det.
Kände du dig lite lättare efter det då?
Jag kände mig väldigt lättad. Ja, men det var ju en process och så blev den fysisk också på det sättet. Mm. Men jag kan drabbas av det där ibland ändå. Det sitter där. Mm. Att jag kan tänka att jag ändå utsatte mina barn för det här. Även om jag förstår. För man skulle ju aldrig prata om någon om jag skulle utveckla en cancer eller någonting sånt där, skulle man inte säga, men gud, vad har jag utsatt mina barn för? Mm. Utan det är ju den där liksom dubbla fortfarande synen på alkoholismen som är svår.
Jag tycker att så är det ju med mycket ändå, ja, att man inte kan göra skillnad, även fast man vet bättre. Så är
man
ju
vet, precis. Men jag vet, alltså jag fick ju den här frågan i andra sammanhang just för att jag var ensamstående mamma när jag blev vald till partiledare och hade en sån position och allt vad det innebar. Och så hade jag två barn i skolåldern har du inte dåligt samvete och sådär. Det fick jag ju då frågan av journalister rätt ofta när jag var rätt nyvald.
För att du jobbade?
De första åren att jag jobbade så mycket. Så här. Och då, jag var ju ensam kvinna då i den positionen. Och då minns jag att jag sa till de här journalisterna, ja, det är ju inte sant, för du frågar ju aldrig mina manliga kollegor om de har dåligt samvete. Nej. Utan där utgår ni väl ifrån att det är någon som löser det där. Mm. Och då bestämde jag för att jag har inte dåligt samvete, jag gör de här valen. Mm. Och jag såg ju till på olika sätt att barnen hade det de behövde och andra vuxna och sådär. Mm.
Men det är intressant det där med just kvinnor och alkohol. Det känner jag sen nu när jag blev gravid, jag dricker ju, men att jag...
Men nu gör du
nej,
inte
nej,
det.
Nej, nu är jag gravid, så nu tycker jag inte. Men jag, absolut, i början var det en omställning. Att säga, det är fredag och jag kan inte ta ett glas vin till maten. Och att jag fick så mycket skuld kring den grejen. Att som mamma, ska jag längta nu efter att dricka ett glas vin när jag har fått det här barnet som jag så gärna vill ha? Alltså det finns så mycket, det är så laddat på så mycket sätt.
Det är laddat och det är ju så, det är jätteladdat omkring det här med alkohol och alkoholism. Vi har ju en sån alkoholnorm, den är ju väldigt stark. Alltså, man ska ju ha sprit till allt, hela tiden. Och det gör ju att när man inte dricker så har man ju ett väldigt sjå att förklara varför. Nu är jag så känd på min alkoholism, jag behöver ju inte göra det. Men andra, det är liksom i alla sammanhang. Förr var det ju, alltså man såg så tog en fika. Nu är det, vill du ha ett glas vin, vill du ha ett glas öl, eller vad vill du ha? Det är ju så. Men jag tror att det är lite grann... Jag håller på att förändra sig bland unga nu som dricker mindre, har jag för mig att ha sett i några sådana här undersökningar.
Precis, det är ju en trend att vara nykterist och liksom säga nej och sådär. Bland. Jag vet inte, det kanske mest det här innanför tullarna, vad vet
jag. Det är möjligt, men jag har sett några sådana där siffror också. Ja, jag tror inte det är...
Jag tänker där jag är från i Sundsvall, där på landsbygden, tänker jag att många unga dricker väl.
Men det är just det här liksom helg. Ja. Men jag vet ju att, jag menar, när jag växte upp så var det ju så, det var det ju på helgen. Men det var ju inte, alltså det har ju också blivit någonting man gör, liksom man festar. Mm. Vad ska du göra? Vi ska festa. Mm. Och kvittot är ju att man blir full.
Ja.
Och det blir som en jag ska åka och hälsa på farmor, jag ska festa. Alltså det blir som en sysselsättning.
Mm. Ja, så är det ju verkligen. Det är en aktivitet man tar sig an.
Och det är ju enormt starka ekonomiska intressen som ligger bakom detta, ska man ju veta då.
När ljuger du? Eller ljuger du överhuvudtaget?
Ja, gör jag det. Mm. Menar du då ljuga för sig själv eller menar du ljuga för andra?
Jag menar nog egentligen för andra. Men det är intressant tolkning, ljuga för sig själv.
Ja.
Ja,
Nej, men jag tror, nej, men rent spontant ska jag säga att jag nog inte ljuger. Jag tycker inte att jag ljuger.
Nej.
Jag känner mig inte sådär, ja men det gör jag lite det. Nej, det gör jag nog inte.
Nej, du känns
inte
ju...
medvetet alltså. Jag, för det så, jag försöker tänka efter nu. När sa jag någonting till någon som jag visste inte var sant?
Tänker, vita lögner håller man väl på med lite?
Ja, men då är det väl att man kanske inte berättar allting. Det är ju lite, i politiken är det ju sådär att man ljuger ju inte, men man berättar inte alltid allting.
Nej.
Där gör man på det viset.
Ge ett exempel. Hur menar du då? Att man i en debatt, tänker du, att man berättar liksom det?
Ja, eller i en intervjusituation.
Ja, jo, precis.
Så okay. Kan man ju, man kan säga lite grann, men man berättar inte allting. Det kan vara olika saker, men det, men det är liksom ett verktyg, kan man säga, som man har.
Mm.
Inom politiken. Man ska ju inte ljuga, men man behöver ju inte alltid berätta allting.
Mm. Har du tagit med det till dina relationer?
Nej.
Nej.
Alltså numera så lever ju jag i en otroligt bra relation. Vi träffades ju vid mogen ålder. Med en man som, där jag för första gången i relation så säger precis som det är. Och det kan ju vara kritik ibland, såklart. Man tycker inte alltid lika om allt. Och det finns ju vissa saker där vi är olika utifrån vår olika bakgrund och sådär. Men det går att säga alltid. Men därför jag kom på sådana där, men jag tror inte jag håller på och ljuger.
Nej.
Jag tror jag har gjort det mycket mera förr. Jag har levt i relationer där det har varit mera spänningar och konflikter och så relationer som jag så småningom har brutit upp ur. Men, och jag kan ju tycka ibland att det kanske är brutalt, så att säga, så där rakt på. Men samtidigt så, det är väl lika bra att vi ser det som det är.
Men hur blir det då åt andra hållet ifall han då säger emot? Eller att han då är brutalt ärlig mot dig?
Ja.
Kan du ta det?
Ja. Det kan jag. Jag kommer inte på någon sån där. Men man har ju vissa saker som man pratar om ibland. Det här med apropå jämställdhet och vem som gör vad och sån där. Och det är ju det här med städningen. Detta eviga.
Det är hemskt.
Va?
Ja,
eller hur? Ja. Och då så vi ser ju olika saker. Nu är det så här att vi kommer, Schack som jag lever med. Han är ju då uppvuxen i Frankrike. Han är i en helt annan klass. Jag kommer ju från arbetarklass eller underklass. Jag har ju, mamma har ju städat och hennes mamma städade hela sitt liv och jag har lärt mig att städa liksom ordentligt. Mm. Och han kommer ju från familj där det alltid är någon annan.
Mm.
Någon som har kommit och gjort det där. Ja, så han har inte det med sig. Och då är det klart att vi ser olika saker. Jag måste fan dammsuga under sängen också. Mm. Och lyft på mattan. Men det är ju... Ja, och det kan vara andra saker. Men det går ju att säga.
Ja, det är viktigt.
Ja.
Är du bra på att förlåta?
Ja, det tycker jag. Alltså nu låter jag ju som... Jag är så otroligt präktig. Jag undrar om jag är det. Men sådana där saker tycker jag inte att jag har problem med.
Nej. Har du någon eller något i ditt liv som du inte kan förlåta?
Tror inte det.
Nej.
Jag är inte i konflikt med någon heller. Som jag skulle kunna säga att det där kommer jag aldrig att förlåta dig. Eller det där kan jag inte förlåta dig. Nej. Har du det?
Nej. Men ofta, jag ställer ofta den här frågan till mina gäster. Ungefär hälften säger alltid ja.
Jaha.
Det är många som har någon fiende.
Som går och bär på.
Ja. Men jag tänker att det kan ju vara lite så kanske ifall man har varit med om någonting som man liksom upplever som oförlåtligt. Man kanske inte har bearbetat klart det. Jag vet inte.
Nej. Jag vet ju, men alltså för mig, nu kommer jag tillbaka till det där igen, men att med min alkoholism, men det var ju sådär att och så är ju den sjukdomen att den går ju mot döden.
Mm.
Och att som vuxen människa stå inför det valet betydde ju väldigt mycket för mig, alltså när jag valde livet. Och det här, när jag gjorde det så, försvann väldigt mycket av rädslor eller vad ska man säga? Det är saker som skulle kunna ligga kvar som skuld eller oförlåtliga saker och sådär. Det blev så...
För jämfört med döden är inte det någonting då, eller?
Nej, precis. Det blev en sån stark upplevelse att jag bestämde mig. Det var inte bara att överleva, utan det var ju verkligen också att leva.
Tycker du att det finns någonting man inte kan förlåta? Kan man förlåta människor för allt?
Ja, jag kan inte se att det skulle finnas något som inte går att förlåta.
Ja, förlåtelse är väl mycket för sin egen skull också, tänker jag.
Ja, och jag vet inte vad det skulle vara. Alltså...
Men jag tänker så fruktansvärda händelser, för någon gör någonting mot ens barn och så.
Ja, nej, men det är ju... Men det vore ju hemskt. Men det blir ju inte ogjort vad jag än gör. Liksom. Det blir ju inte ogjort.
Nu ska vi köra något som heter moralsnabbisen. Jag ställer snabba frågor och du får svara hur långt du vill. Äter du kött?
Ja.
Varför?
För att jag kan tycka att det är gott. Men jag ska säga att jag äter väldigt lite. Men det var mer principiellt sådär att jag svarade, för att jag kommer på mig själv med att jag nästan aldrig äter kött. Så här om veckan så gjorde jag faktiskt en kalops. För jag tänkte, ja, men det är ju ändå väldigt gott. Jag ska bjuda folk på middag. Men det är jättelänge sedan jag gjorde det. Och så brukar jag göra till jul, då brukar jag göra köttbullar. Eller pannbiffar, jag har ett bra recept gammalt från min mamma. Annars så är det just nästan aldrig. Och det är inte av några principiella skäl eller så. Men jag menar, jag vet ju också att vi ska äta mindre kött. Men jag äter ju, det kan ju gå månader emellan. Så är det.
Okay.
Och det beror ju på att jag äter väldigt mycket grönsaker och fisk framförallt. Som vi har där nere där jag bor. Och kalkon, jag äter kött, för vi har jättebra kalkon där nere.
Har du klimatångest?
Nej, jag har inte ångest. Men jag är väldigt engagerad i frågan.
Det är inte så att du håller inte vaken på nätterna?
Nej, det gör det inte. Jag gör ju så då att för att inte ramla ner i någon klimatdepression eller ångest, så jag tror det bästa är att göra. Att göra saker, så jag blir ju aktivist.
Källsorterar du?
Ja, alltså om du med det. Jag har två fack under diskbänken och också ute som de som hämtar soporna. Och sen så tar jag hand om plast i en, och så tar jag hand om glas i en, och så tidningar i en i kassar, och så åker jag till sån återvinning. Så det får man säga.
Men det är ingen kompost.
Jag har ingen ordnad kompost. Jag har en kompost för trädgårdsavfall.
Ja, okej.
Det har jag.
Tycker du att droger ska legaliseras?
Nej, jag tycker inte det.
Det är väldigt tydligt nej.
Ja, det är ett väldigt tydligt nej. Jag tror inte på legalisering. Däremot så tycker jag inte att man ska bestraffa användandet. Men det ska inte vara legaliserat.
Är kvotering bra?
Det kan vara nödvändigt. Det är ju bara ett verktyg. Det är ju inte något mål. Nej. Det är ju ingenting i sig på det viset. Men ibland kan det ju vara nödvändigt att räkna huvuden och göra sådana saker.
Hur mycket skänker du till välgörenhet varje månad?
Ja, vad ska jag säga? Det är ungefär 300 kronor i månaden.
Vad är det? Pandor eller barn? Eller vad?
Nej, det är klimat saker.
Öppnar du de här breven som du får från välgörenhetsorganisationer då?
Ja, jag öppnar dem, absolut. Jag öppnar och läser.
Har du gjort botox?
Nej.
Har du gjort fillers?
Nej.
Nej?
Jag skulle inte våga.
Nej.
Det känns ju väldigt onaturligt. Och så tänker jag, ja, men vad händer där? Och vad händer sen då? När nu är jag ju så pass gammal. Så jag, men om jag hade gjort det när jag var yngre, hur blir det när man blir äldre sen då? Och när huden börjar och åldras naturligt, hur blir det då med det där? Mm. Har du provat någon gång?
Jag har provat.
Och vad har du gjort då?
Jag har gjort botox i pannan. Nu har det gått ur. Det var inte någon jätteskillnad.
Nähä.
Det var liksom för att få bort en rynka. Så man var ju lite stel.
Ja. Och det, vad är det de sprutar in?
Ja, det är ju nervgift.
Det kan väl inte vara nyttigt.
Min mamma som har Parkinson, hon får ju botox i nacken och sådär. Alltså för att liksom... Så att det används ju i som...
Medicinskt. Alltså,
ja, precis.
Ja. Och det gör hon för att hon ska hålla huvudet.
Precis, för att hon tar bort värk också.
Ja, jag förstår. Med nerverna. Jag förstår. Men det här filler som du säger, det är man ju sprutar in i
precis,
läpparna.
Precis, då sprutar man in något slags material som man kan forma. Men filler känns lite läskigt för det kan ju flytta runt också. Du gör fillers, många gör ju det under ögonen om man är mörk under ögonen. Mm. Jag är lite sådär halvinfluencer, du vet att jag har stor Instagram och så. Och då... Mm. Många i den branschen håller på mycket med fillers och det kan man ju se. Ibland så flyttas det ju från ögonen ner till kinderna.
Nej, liksom. Ja. Nej jag är för feg ska jag säga. Och så känner jag liksom, det kan inte vara bra att spruta in massa saker.
Nej, det är nog kanske inte kanon.
Alltså jag målar mig, jag lägger ju saker på. Men det är ju sånt som jag kan ta bort på kvällen.
Är det okej att köpa sex?
Nej. Absolut inte. Jag menar, det där är ju en av de mest brutala uttrycken för den här patriarkala, på det här patriarkala träsket som vi vandrar omkring i. Mm. Idén om att kvinnors kroppar tillhör män eller kan köpas. Jag tycker det är avskyvärt.
Är du för svensk abortlag?
Ja, absolut. Mm. Jag tycker vi ska vara otroligt glada över alla kvinnor som har gått för och slitit hårt för att vi ska få den lagstiftningen som vi har. Och nu måste vi hålla i den också. Det trodde man ju inte skulle vara nödvändigt, men det måste vi ju.
Känner du dig orolig just i den frågan?
Nej, jag tycker att den är så pass förankrad här, men man vet aldrig. Jag menar, det finns ju politiska strömningar nu som jag inte kunde drömma om att jag skulle behöva vara med om att uppleva överhuvudtaget. Jag hade ju någon idé om att det skulle gå framåt som det gjorde, har gjort under stora delar av det liv som jag har levt. Men nu går det ju bakåt. Det trodde inte jag.
Nej.
Att det skulle vara så.
Vad känner du som är din största oro med politiken idag?
Det finns ju aldrig bara en fråga, utan alla frågor hänger ju ihop. Mm. Och jag ser ju de ekonomiska klyftorna ökar ju ganska dramatiskt. För att vi har en ekonomisk politik med haft stora skattesänkningar, stora neddragningar inom just den sociala sektorn. Vi har ju en situation som nu börjar blomma ut i det här med gängbråk och sen som blir allt mer beväpnade. Och vi behöver ju massiva insatser, sociala insatser. Vi behöver ha mer folk inom socialtjänsten, vi behöver ha öppna fritidsgårdar och naturligtvis också med samarbete mellan socialtjänsten och arbetsförmedlingen och skolan och närpolisen och alla möjliga och de civila organisationerna och så. Men så såg det ju ut på 70-talet, när jag har ju nästan jobbat i 20 år som socialarbetare under 70- och 80-talet, och då fanns ju det där. Och det gjorde ju att det gick att fånga upp ungar på ett helt annat sätt. Och det gör man inte idag, utan det är tvärtom, är det ju fler och fler som slås ut. Så att jag trodde inte att den utvecklingen skulle komma. Jag trodde det skulle fortsätta. Och det är att jag tycker det är plågsamt att se det här.
Har du varit otrogen?
Ja. I livet.
Ja.
Ja, i livet. När jag var väldigt ung.
Har du blivit bedragen?
Ja, det tror jag också att jag har blivit när jag var ung.
Vad tyckte du var värst?
Nej, jag vet inte vilket som var värst. Alltså det här, här rör sig från någon väldigt tidig relation som jag hade. En fantastiskt fin människa. Och så var vi sådär, ja, men vi var ju så unga, vi måste väl ändå pröva på någonting annat liksom. Det var lite grann sådär.
Gills, kanske inte, otrohet kanske inte gills innan man är 30.
Nej, nej, och i så fall så då får jag säga att då har jag inte det.
Är du uppmärksam och lämnar över ditt säte när äldre eller gravida kommer in i en buss?
Ja,
nu är ju du över 70 ska jag säga, ja, så du kanske
det.
Behöver sitta.
Ja, men jag har inte sett att det är någon som reser sig för mig.
Är det inte?
Nej, men om det kom någon med stor mage så skulle jag nog gärna flytta på mig. Jag är ju inte så bra på, alltså jag reser ju inte så mycket buss.
Men... Nej, men jag tänker tåg. Ja, i och för sig, tåg har man ju en färdig plats.
Ja, där har man ju en färdig plats, där sitter man bra.
Mm. Ja, det är många som missar det där tycker jag, alltså, när det kommer in någon äldre. Att man får...
Ja, just det. Jo, men det är nog många som missar det.
Mm. Tycker du att det är moraliskt försvarbart att abortera ett barn av till exempel anledningen att den har Downs syndrom?
Jag tror inte man kan, eller jag vill inte svara generellt på det.
Nej.
För att det kan vara väldigt olika situationer i det individuella fallet.
Du tycker i alla fall att den lag som finns, alltså att man kan kolla upp det, att det...
Att man kan titta på om det finns genetiska alltså sjukdomar. Mm. Så tycker jag att det är bra att det finns. Det kan ju vara i en situation där det blir väldigt besvärligt. Man kanske redan har barn som har någonting. Och så känner man att det ska man inte orka. Eller det ska man inte vilja utsätta det barnet för. Eller sig själv. Alltså det, jag tycker det. Jag tycker att den möjligheten ska kunna finnas.
Den här delen heter Vad sa du, sa du? Det jag lyfter ett litet citat från någonting du har sagt. Och det här var 2017 i Svenska Dagbladet. Där du pratar om superindividualismen. Hela den här superindividualismen som har präglat samhället under flera decennier, den har faktiskt minskat kunskapen om hur samhället fungerar hos många. Det finns en idé om att politiken inte ska lägga sig i och att det är jag, aktiebolaget jag, som ska forma mitt liv genom smarta val vid köksbordet. Det är en katastrof för demokratiutvecklingen.
Ja, vad klokt sagt.
Det var därför jag tog det. Fick nästan lite ris på det.
Bra sagt. Ja. Menade det då och jag tycker det är helt rätt.
Ja.
Det är ju så. Det finns en man krymper synfältet och talar om jaget och försöker inbilla människor att det här med strukturer och omständigheter och så inte finns.
Mm.
Det är verkligen någon superindividualism. Du kan bli precis vad du vill, du ska göra vad du vill och det är ditt ansvar. Men vi har ju faktiskt ett samhälle där vi har väldigt olika möjligheter och olika makt att forma våra liv. Och det måste vi ju ta med i beräkningen. Det är ju lögn alltså att säga till någon att gör vad du vill.
Mm.
Du kan bli vad som helst, för så ser det ju faktiskt inte ut.
Vad ska man säga då, till exempel till sina barn? När man så gärna vill ge dem liksom världens alla möjligheter.
Ja, det är klart att man kommer att vilja det och man försöker naturligtvis göra det. Men man ska ju också förmedla en bild av samhället som är sann.
Mm.
Och det är ju att alla har inte samma möjligheter. Man har olika bakgrund, man har olika social situation och så.
Mm.
Det behöver ju inte betyda att man säger till sin unge att vi som bor på den här sidan av gatan, vi har inte en chans. Så det är ingen idé att du tar den. Mm. så ska man ju inte säga. Utan man ska naturligtvis uppmuntra alla att göra så bra som möjligt. Och man vill ju, vi vill ju alla det allra bästa till våra barn.
Mm.
Självklart är det så. Men det behöver ju inte utesluta kunskap om hur samhället fungerar.
Nej.
För att om man inte vet om det så kan man ju tro att allting som inte blir som man har tänkt sig, ja, det är mitt eget fel. Då lägger man det ju liksom, det är ditt eget fel. Du har valt fel eller du har inte ryckt upp dig tillräckligt eller du har inte varit tillräckligt ambitiös och du har inte gjort läxorna tillräckligt mycket eller vad det nu är.
Jag kom på att jag har en fråga som jag skulle vilja ställa för privat bruk.
Ja.
Det handlar om att jag tänker mycket på föräldraledighet nu.
Ja.
Och kommer dela lika med min kille och har möjlighet att göra det. Men jag upplever som att väldigt många i min närhet, alltså kvinnor som jag känner som har liksom en karriär och deras partners har en karriär, men att där så har man inställningen att kvinnan kommer ta hela föräldraledigheten. Och jag ser det liksom, det är i innerstan här, alltså kloka, liksom utbildade människor som gör de valen om och om igen. Mm. Och det här är liksom inte bara en kompis, det här är majoriteten av mina kompisar. Det är tråkigt för mig att sitta och liksom argumentera gång på gång med dem varför de ska dela. Vad tycker du är liksom det största problemen med att man inte delar på föräldraledighet?
Ja, men problemet är att man upprätthåller de här gamla könsstereotyperna. Och det får sedan effekter på arbetslivet och lönen och pensionen och allt det där. Men det största skulle jag vilja säga att man ger inte barnet möjlighet att ha lika nära relation till bägge föräldrarna.
Mm.
Man grundlägger en närhet när barnen är små som man svårligen tar igen. Och man grundlägger ett mönster som sen kommer hänga med.
Precis, för det här är ju inget beslut från någon liksom onda pappor som på något sätt jag vill inte vara, utan det kan ju också komma från
från mammorna.
Ja, precis.
Ja, visst, och det är ju där menar jag att har man då den intellektuella kapaciteten och den ekonomiska möjligheten att se lite större än sig själv, så tycker jag man ska göra det och fråga sig vilket samhälle man vill ha. Men jag tycker också man ska fråga sig varför man förvägrar den andra föräldern att ha möjlighet att få den här vardagskontakten och bygga de relationerna.
Mm.
Det betyder någonting, alltså när barnet är litet och innan det är verbalt och sådär. Alltså då måste man ju knyta an på ett annat sätt. Jag fattar inte att killarna inte gör revolution alltså. Nej. Att de inte protesterar.
Vi ska gå in på dilemman. Jag kommer läsa upp ett fantasidilemma. Du får inte hålla på och säga att det där skulle aldrig ha hänt. För i den här världen så har det hänt.
Okay.
Och det ska liksom... Du får ju försvara dig om du vill, men jag vill veta vad du skulle göra i det här dilemmat då.
Mm.
Du sitter på tåget upp till Stockholm och hittar en telefon i gången mellan sätena. Du tar upp den, tittar dig omkring och frågar vem det är. Ingen tycks äga den. Du klickar lite snabbt på den och känner direkt igen personerna på bakgrundsbilden. Det är ju för fan Jim Åkessons fru Louise Eriksson och hennes två små barn som bakgrundsbild. Du inser att du får tag på Jimmy Åkessons telefon. Den är upplåst och du har nu tillgång till filmer, bilder, interna mejl, sms och så vidare. Tjuvkollar du i telefonen?
Nej.
Inte innan du lämnar till konduktören? Du kollar inte?
Nej, så jävla ointressant.
Jag tänker det kan ju finnas material som...
Ja, nej. Absolut inte. Jag skulle inte lägga ner någon tid på det.
Mm. Snabbt svar, tydligt.
Ja, nej, men jag är ju inte heller på medier. Och,
men jag tänker att du kanske kan... Det kanske finns en frustration hos dig kring liksom hela Sverigedemokraterna och det här har du ändå ett medel som kanske skulle kunna fälla en partiledare. Nej,
nej. Det är inte min grej.
Nej. Du lämnar in den och säger...
Jag lämnar in den till tågvärden.
Ja.
Ja.
Det är ärligt och stort. Jag skulle nog ha rotat, tror jag. Ditt 17-åriga barnbarn ringer dig och ber om att bli hämtad från en fest. I bilen märker du att hon är lite berusad, men hon bönar och ber att du inte får berätta någonting för hennes mamma. Du känner dig stärkt av förtroendet ditt barnbarn visar för dig och vill gärna behålla det. Men samtidigt är inte du hennes förälder och vill inte gå bakom ryggen på din dotter. Vad gör du?
Jag berättar inte. Nej, jag skulle ha det som en hemlighet. Och tänka att det var kanske första gången och någon gång ska det bli. Hon är ju i alla fall bättre på att bli hämtad. Det är ju klokt.
Mm.
Jag ska fortsätta att tycka att hon är en klok person och vet hur man ska ta hand om sig. Och så har vi ett förtroende ihop där. Sen kanske jag skulle göra annorlunda om det skulle upprepa sig. Men det här ser jag som en gång.
Mm.
Och då skulle jag behålla förtroendet med henne.
Du ser inga problem med att inte säga någonting till?
Nej.
Nej? Tydligt. Det här känns som att det är för lätta dilemmat. Du är på din kompis 60-årsfest och ser hur din vän Roberts fru står och hånglar med en annan man. Du känner Robert väl genom ditt yrke, men du har ju aldrig träffat hans fru förutom att du vet hur hon ser ut då. Och vet ju inte riktigt vad de har för deal. Samtidigt kan du inte tänka dig att de har ett öppet förhållande. Vad gör du? Berättar du någonting för Robert?
Nej. Nej. Jag ska inte lägga mig i det. Jag skulle göra andra saker.
Ja, det är skygglappar mig på. Du... Okay.
Ja, eller skygglappar. Eller jag skulle säga, det där har ju inte... Det är inte...
Du tycker inte att du har någon skyldighet?
Nej,
då, liksom?
Jag tycker inte jag har någon skyldighet.
Fråga henne.
Och säga till honom, hörru du, din fru står där och hånglar med någon. Är det okej? Okay? Eller till henne, vad gör du? Jag har ingen... Nej.
Skulle det vara någon skillnad om ditt par där du känner båda parterna? Och som du vet liksom att... De inte gör så mot varandra.
Nej, jag skulle inte bry mig om det.
Mm. Du tycker att man får liksom ansvara för sin egen relation?
Ja.
Mm. Ebba Busch Thor vill förtydliga sin feministiska approach och undrar om du vill starta podden Two Bitches One Pod ihop med henne. Tackar du ja?
Nej, det gör jag inte.
Varför?
Nej, för att vi står så väldigt långt ifrån varandra. Det skulle vara en alldeles för stor övning att förklara vad feminism är.
Mm. Jag tänker för lyssnarna så skulle
lyssnarna, men då handlar det inte om att starta en podd tillsammans, utan då skulle vi resonera om vi skulle göra ett program och försöka rädda ut dem. Men då måste du nog vara med någon annan, någon samtalsledare eller någonting sånt där. Om man ska rädda ut, vad är då konservativ feminism och vad är intersektionell feminism och så. Det krävs nog att det är någon som håller i det. Det krävs någonting. Jag skulle inte gå på det här liksom. Ja, men nu sitter vi och snackar och gör en podd här, du och jag. Mm. Vi, oss feminister emellan.
Det kanske ger Ebba ett OK också någonting som hon inte är.
Jag tycker ju inte att hon, att det är falsk varudeklaration när hon talar om feminism. Det finns den feminismen hon talar om, det är inte feminism.
Vad skulle du kalla det istället?
Konservativ kvinnosyn, konservativ familjepolitik.
Varför tror du att hon tror att det är feminism?
Jag tror inte hon tror det. Jag tror att hon tycker det är smart att säga så.
Mm.
Att,
för hon har gått ganska hårt på det spåret.
Ja, det är ju för att värva röst. Alltså,
hon känner väl vart det blåser.
Vinna över kvinnor helt enkelt. Så, som då skulle känna att ja, men vad bra, det finns någonting annat än de där batikhexorna. Där.
En ny fräsch feminism.
Ja, visst. Där du ska välja själv.
Ja.
Det är ju liksom det är den här superindividualismen och så sätter man på en liten röd strumpa och säger att det är feminism.
På vilket sätt tycker du att KD:s politik är som farligast för kvinnor? Eller på vilket sätt är den farlig för kvinnor?
Ja, men det är ju det, alltså den här idén om att det som hon har pratat om mycket är ju just det här med föräldraskapet. Du ska kunna välja själv. Kvinnor ska inte offras på feminismens altare eller vad det var hon sa. Där hon ju utmålar feminism som någonting som är skadligt helt enkelt. Ja, det är, man kan ju sätta in det i en tradition av att titta de som, och hon kallar det för genusflum i förskolan när man jobbar med genuspedagogik, ett förakt för forskning och fakta, och det finns ju inom nationalistiska och väldigt konservativa högerextrema rörelser, hela den grundsynen som ju går ut på att beskära kvinnors rättigheter. nästa steg är ju, och det körde de ju med förut här med vårdnadsbidraget, och man kan ju ha så generösa bidrag så kvinnor stannar hemma och får ännu mera bidrag om man föder ännu flera barn och så.
Så det blir ingen podd med?
Nej, det blir ingen podd där.
Nej.
Nej.
Det hade varit kul att höra.
Ja.
Pling plong, det kommer ett sms till Gudrun Schymans telefon med en inte så smickrande inspelning på dig. Det är någon som har smygfilmat när du i ett samtal med en nära vän skämtar om något och råkar i förbifarten använda N-ordet. Personen som smsar dig säger sig sprida filmen om du inte betalar hen. Eller ja, det är givetvis en kille då. Han vill ha 100 000 kronor på Swish. Betalar du?
Nej.
Filmen kommer läcka, folk kommer ju rasa.
Ja, men jag kommer ju gå till polisen med det där. Då kommer jag anmäla det där. Ja, men, utpressning.
Jo, ja, men filmen är ju ute redan. Är du inte liksom rädd om liksom...
Nej, jag kan inte göra någonting åt det där. Finns den så finns den ju. Mm. Spelar ingen roll hur mycket jag betalar. Nej, jag ska gå till polisen direkt.
Vi har tre antingen eller kvar. Det är alltså pest eller kolera. Att varje månad tvingas gå på en mufffest, eller att varje månad behöva bränna upp 100 000 kronor av dina intjänade pengar?
Nej, då går jag ju på mufffesten och så använder jag den till folkbildning.
Okej, du skulle stå där och liksom läxa upp dem. Och...
Jag har varit inbjuden av muff.
Jaha.
Vid två olika tillfällen.
Du har du
av
gått?
Tjejer. Ja, jag går dit och föreläser.
Jaha.
Mm.
Vad är det för mottagande du får?
Nej, men det har varit jätteintresserad. Jag har pratat om feminism och jämställdhet.
Ja. Mm. Kan de, alltså förklarar du för dem då skillnader på intersektionen?
Jag förklarar alltihopa, jag gör ett sånt homeparty som du har varit med om.
Ja.
Fast lite kortare, lite mer sammanpressat.
Antingen så behöver du sitta i fängelse för ett brott som du inte har begått, eller så måste någon annan sitta inne för ett brott du har gjort. Hängde du med?
Någon annan som sitter inne för ett brott som jag har gjort. Eller så ska jag sitta inne för något brott.
Som du inte har gjort då.
Men det vill man ju inget dela.
Nej, det är det som är meningen.
Nej, men jag skulle ju inte kunna tänka mig att någon sitter inne för ett brott som jag har begått.
Men hellre det kanske än att du måste sitta i fängelse.
Nej, då sätter jag hellre. Då sitter jag hellre inne för något som någon annan har gjort.
Mm. Ja, det är ju mer ädelt, men jag tänker, skulle man tänka så?
Ja, men jag skulle ju kunna det. Jo, men det skulle jag nog välja i så fall.
Vara minister i en Göran Persson-ledd regering med sossarna, vänstern och Miljöpartiet. Eller så är du statsminister i regering då med vänstern och KD.
Vänstern och KD?
Ja, det är lite specialsamarbete där som man inte alls hade väntat sig.
Ja, det var ett väldigt märkligt samarbete. Alltså, det är ju lockande att vara statsminister.
Ja, men plus att jag tänker att du skulle ha svårt att vara minister i en Göran Persson-ledd regering.
Ja, också, ja. Nej, men jag tror nog att jag skulle satsa på att vara statsminister.
Ja. Vilken ministerroll skulle du då ge Ebba Busch Thor? Skulle hon få en då? Ja.
Nej, hon skulle kunna få bli... kulturminister. Hon hade ju inte läst så mycket utan klassikerna där.
Nej.
Så hon,
då tänker du?
Ja, då tänker jag att då vet hon om av egen erfarenhet att det behövs mer kultur.
Mm.
Ja, och mer så i skolan. Så att, ja, eller ja, nej, jag vet inte hur jag tänker. Men.
Nej, det var dåligt. Det var faktiskt en dålig antingen. Eller? Det var min kille som sa det.
Ja, helt sant. Det där var inte så smart.
Nej. Du, Gudrun, vi börjar närma oss slutet. Ja. Du ska få gå härifrån. Hur kändes det här? Var det trevligt?
Alltihopa?
Ja,
jättetrevligt tycker jag.
Var det någonting som du tyckte Absolut. Att det var svårt att svara på?
Nej.
Nej.
Nej, men jag tänker på det att alltså, jag tänker så här att det är nog också att det är en skillnad i ålder. Jag tänker lite att det är en generationsfråga. Du säger så här, för att jag svarade ju ganska bestämt eller tydligt så här. Ja. Jag tänker att det har nog med åldern att göra.
Att du har hunnit fundera länge.
Jag har hunnit fundera rätt mycket i livet. Jag har rätt mycket erfarenhet. Jag har tagit ställning till mycket saker. Numera tycker jag ju att jag är klok.
Mm.
Det tyckte jag ju inte när jag var yngre. Nej. Men jag tycker att med åren så har jag blivit klok. Som ju också gör att jag kan, liksom, jag kan respektera att jag, så här tycker jag. Det är nog inte så dumt.
Du kanske har sett någon man, någon fru hångla med någon man på någon fest redan.
Jag har liksom ställt sig inför det där.
Ja.
Nej, men där är jag, just när det gäller de där frågorna, så är jag väldigt så att, så inte, att inte gå in i andras relationer och så. Nej, men jag tänker att det finns ju något väldigt sympatiskt i att bli äldre. I att förstå att all den här erfarenheten och kunskapen som jag och då andra i min ålder har är en enorm tillgång.
Ja, verkligen.
Vi har ju så stora arkiv, liksom. Du vet, man matar in något och så rasslar det till och så kommer det ut. Ja, så här är det.
Det bör man ju ta vara på, verkligen.
Ja.
Det märker man ju, jag som har jobbat mycket med att intervjua människor senaste åren, att det blir, speciellt i den här podden som jag har haft senaste året, så blir det alltid mycket bättre så fort någon liksom börjar närma sig runt 5, från 40, alltså man ska i alla fall vara över 40. Då blir det alltid mer intressanta samtal, tycker jag. Kanske för att man har hunnit tänkt.
Ja, absolut.
Är det någonting du vill tipsa om?
I...
Ja, du kan tipsa om någonting du ska göra eller en god sås.
Nej, alltså jag har jättemycket saker jag håller på och just nu, någon som är väldigt kul. Jag håller på att arrangera en fredsfestival i sommar nere på Österlen, så alla ska åka ner i slutet på maj där när det är alla helgonsdag. Håll ögon och öron öppna. Nej, men jag skulle vilja uppmana alla att förstå att vi är mycket större som människor än de här stereotypa rollerna som vi petas in i.
Mm.
Könsroller eller vad det nu är. Och vi är mycket större än bara våra jobb. Alltså vi har en förmåga som människor att kunna också gå utanför oss själva och tillsammans med andra vara med och påverka. Och skapa. För mig är det ju här att hålla på med politik och påverka. Det är ju att förhålla sig skapande till det som vi ser och upplever. En del skriver böcker och andra sätter upp pjäser, men vi kan agera. Som medborgare och människor så kan vi alltid agera.
Fina slutord.
Ja.
Jag ska säga också att lyssnarna, det är ni som dömer Gudruns moraliska kompass här. Så ni kan ju slida in ett DM, som det heter, till mig på Instagram och säga vad ni tyckte om intervjun. Det tycker jag är kul. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Gudrun Schyman.
Tack.